go to the sermon text, which is from Leviticus chapter 16. There are many high points in the books of Moses, but I wonder if this is not the high point of the high points. It's between this and the passage we had last Sunday. Now, this is the Day of Atonement, Leviticus 16. The Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before the Lord and died inside the veil, before the mercy seat that is on the ark, so that he may not die. For I will appear in the cloud over the mercy seat. But in this way Aaron shall come into the holy place, with a bull from the herd, for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and shall have the linen undergarment on his body, and he shall tie the linen sash around his waist and wear the linen turban. These are the holy garments. He shall bathe his body in water and then put them on. And he shall take from the congregation of the people of Israel 2 male goats for a sin offering and 1 ram for a burnt offering. Aaron shall offer the bull as a sin offering for himself, and shall make atonement for himself and for his house. Then he shall take the 2 goats and set them before the Lord at the entrance of the tent of meeting. And Aaron shall cast lots over the 2 goats, one lot for the Lord and the other lot for Azazel. And Aaron shall present the goat on which the lot fell for the Lord and use it as a sin offering. But the goat on which the lot fell for Azazel shall be presented alive before the Lord to make atonement over it, that it may be sent away into the wilderness to Azazel. Aaron shall present the bull as a sin offering for himself, and shall make atonement for himself and for his house. He shall kill the bull as a sin offering for himself, and he shall take a censer full of coals of fire from the altar before the Lord, and 2 handfuls of sweet incense, beaten small, and he shall bring it inside the veil, and put the incense on the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is over the testimony, so that he does not die. And he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the front of the mercy seat, on the east side, and in front of the mercy seat he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. Then he shall kill the goat of the sin offering that is for the people, and bring it, its blood, behind the inside the veil, and do with the blood as he did with the blood of the bull, sprinkling it over the mercy seat and in front of the mercy seat. Thus he shall make atonement for the holy place, because of the uncleanness of the people of Israel, and because of their transgressions, all their sins. And so he shall do for the tent of meeting, which dwells with them in the midst of their uncleanness. No one may be in the tent of meeting from the time he enters to make atonement in the holy place until he comes out, and has made atonement for himself and for his house and for all the assembly of Israel. Then he shall go out to the altar that is before the Lord and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat and put it on the horns of the altar all around. And he shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times and cleanse it and consecrate it from the uncleanness of the people of Israel. And when he has made an end of atoning for the holy place and the tent of meeting and the altar, he shall present the live goat. And Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat and confess over it all the iniquities of the people of Israel and all their transgressions, all their sins, and he shall put them on the head of the goat and send it away into the wilderness by the hand of a man who is in readiness. The goat shall bear all their iniquities on itself to a remote area, and he shall let the goat go free in the wilderness. Then Aaron shall come into the tent of meeting, and shall take off the linen garments that he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. And he shall bathe his body in water in a holy place, and put on his garments, and come out and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. And the fat of the sin offering he shall burn on the altar. And he who lets the goat go to Azazel shall wash his clothes and bathe his body in water. And afterward he may come into the camp. And the bull for the sin offering and the goat for the sin offering whose blood was brought to make atonement in the holy place shall be carried outside the camp. The skin and the flesh and their dung shall be burnt up with fire. And he who burns them shall wash his clothes and bathe his body in water. And afterward he may come into the camp. And there shall be a statute to you forever, that in the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict yourselves and shall do no work, either the native or the stranger who sojourns among you. For on this day shall atonement be made for you. Atonement for the tent of meeting and for the altar, and he shall make atonement for the priests and for all the people of the assembly, and this shall be a statute forever for you, that atonement may be made for the people of Israel once in the year because of all their sins. And Aaron did as the Lord commanded Moses. I'm not as tall as Daniel. Good morning, dear siblings. Greetings from the family. They say hi. We give thanks always for you, for your prayers. Many of you pray for us and for Vesteros. For those of you who don't know me, my name is Ronnie. I'm an apprentice in the church. And a while back I moved to Vesteros, aiming to plant a church. Many greetings from Vesteros. As I understand, you are in a new sermon series, which is the red thread through the Bible. And you're looking at key texts throughout the Bible to see the flow of the story which leads to Jesus. And today I have the privilege to preach through Leviticus 16. Leviticus. It's a very special book. I have a particular story about that. I'm someone who... I'm not very disciplined with Bible reading. I really need a plan, otherwise I won't do it. So when I began with a Bible reading plan, I would start with Genesis, which was good, great, and then Exodus, which was great, and then I'd get to Leviticus, and then I got stuck. And then I'd go to normal devotional books instead. But with one moment, I realized the Bible is not for my entertainment. I ought to read it because it is God's word. It's my duty as a Christian, so now I will. Genesis, Exodus, and then I read Leviticus and onwards. And I got to the Psalms, and I met David. He says, "Thank you for your word. It is like honey on my lips. It's sweet." And I thought, okay, that's not how I feel about the Old Testament. I read the Old Testament because I have to do it. But I don't think it's sweet like honey. My prayer today, I may not make Leviticus your favorite book, but a few tools, some advice to deepen your understanding. It won't be so detailed. There are many books with details about the tabernacle and the holy place, which you can look at. And what the commentary is often aren't as good at is the tone and the feel of the text. And we'll pray, we'll ask the Holy Spirit to help us and open our hearts. Lord, we are weak people. We fail. And yet we have the privilege to open your word, to read and understand it. And Lord, I pray that you would send your Spirit despite our failings and help us understand to see the treasures in your word. Help us today. In Jesus' name, amen. The question today, which we'll try to answer, is how can a sinful people live before a holy God? How can a sinful people live before a holy God? Leviticus is one of the most important chapters in the whole of Leviticus. And out of last week's and this week's passages are some of the most important passages in the Old Testament. They help us to understand how Israel, God's people, could come before a holy God without being destroyed. We meet not just an old ritual or liturgical details which lack meaning for us today. This chapter is about one of the biggest questions in all of Scripture. How can a sinful people live before a holy God? Mankind's problem has always been, has never been, that they do a few mistakes every now and again, or that sometimes fail. Mankind's problem is that she is a sinful being and stands before an infinitely holy God. And when sin comes into the picture, fellowship with God can no longer be taken for granted. Sin destroys, sin defiles, and it separates us from God. It puts the sinner in danger in God's presence. This is clear from the beginning of the chapter. So verse 1 says, "The Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before the Lord and died." Before God explains the Day of Atonement, he reminds his people of something that happened back in chapter 10. Two men came before God in the wrong way, and they died. God lifts this event so that we'll understand that the problem in Leviticus 16 is not a small problem. It is about life and death. And between the story about Aaron's sons in chapter 10 and this chapter, we have six chapters of laws and instructions about purity and ritual uncleanness. It shows us that it was a very serious thing to be ceremonially unclean in Israel, but not something uncommon. It was a constant reality in the lives of the people. Impurity occurred daily. It could be about the body and its bodily fluids. It could be about clothes, houses, sicknesses, pregnancy for women. And again, if it's so easy to be impure and easy to become unclean, can this uncleanness defile God's holy tabernacle? And if that is the case, how can this people continue to live without being consumed? How can God continue to be among them? How can Israel survive before a holy God? Leviticus 16 shows us sin and impurity, that it really puts people in danger before God. It also shows us that God himself, in his mercy, gives atonement to purify his people. And as we know, he ultimately fulfills this atonement in Christ. So today we'll look at this passage with 4 points. Firstly, sin and defilement puts people in danger before God. Secondly, God gives complete atonement to purify his people. Thirdly, we'll see that God commands that this need should never be forgotten. And fourthly, that Christ perfectly fulfilled what the Day of Atonement only pointed to. So before we start, I want you not to see this passage as a strange and distant ceremony, but as sinners who still need to understand how serious sin is, how holy God is, how necessary atonement is for us, and how wonderful Christ is. So let's begin. Sin and uncleanness puts people in danger before God. Verse 1 and 2. The Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before the Lord and died. And the Lord said to Moses, "Tell Aaron your brother not to come at any time into the holy place inside the veil before the mercy seat that is on the ark, so that he may not die." The whole chapter begins after the death of Nadab and Abihu, Aaron's sons. The Day of Atonement must be read in light of this tragedy. Leviticus 16 is in the context of judgment. It's in a context where men died because they approached God in the wrong way. To stand in God's presence is not a game. God is not someone, is not a man that you can, that we as people can just come before however we want or whenever we want or on our own conditions. Before we continue, maybe I should tell you, even confess something I saw that happened to me last time I was here. Last time I was here, I preached from 1 Thessalonians, and I made a big mistake. I said something quite wrong. And when it comes to sin, if a child sins, it's serious. If an adult sins, is it not even more serious? And if a leader or preacher sins, is that not even more serious sin? In that passage, I spoke of the Trinity. I said, God and the Son are the same person. And the church fathers would have been very angry with me because God and the Son are not the same person. They are the same God, the same being, but two persons. That's how we understand the Trinity, not to come into heresy. And the answer is I was not sufficiently prepared. Maybe if I'd lived in the Old Testament time, I would have been dead. But the Lord is good. If we return to Nadab and Abihu, they weren't far from the truth. We could just call them today Christians or religious people.
Så de var inte hedningarna långt borta från sanningen. Vi skulle kunna kalla dem idag för kristna eller religiösa män. De var inte heller lärningar som jag är, till exempel. De tillhörde Guds folk. De var Arons söner. De hade sett Guds helighet och blivit avskilda till en helig tjänst. Och ändå dog de när de närmade sig Gud på ett sätt som han inte hade befallt. Alla dessa religiösa privilegier tog inte bort den verkliga faran som finns när vi närmar oss en helig Gud. Yttre närhet till de heliga ting skyddar inte människor om hon behandlar Gud lättvindig. Att vara van vid heliga ting och prata på ett fromt sätt ersätter inte lydnad i vördnad. Och det är just det som vers 2 betonar. När Gud säger att Aaron inte får gå in i helgedomen när som helst, så att han inte dör. Lägg märke till det. Aaron är överste präst. Och ändå kan han inte ens gå in när han vill till det allra heligaste. Han kan inte heller ta tillträde till Gud för givet. Också han måste höra textens varning, så att han inte dör. Texten vill att vi ska känna tyngden i detta. Ibland, eftersom vi är så vana vid den här Kristi språk, kan vi börja tänka allt för lätt om Gud. Vi talar om hans kärlek, och det är rätt. Vi talar om hans nåd, och det är rätt. Vi talar om den frimodighet vi har i Kristus, och det är rätt. Men om vi inte vakar över våra hjärtan kan vi börja behandla Gud, Guds helighet, som något sekundär, alltså något oviktigt. Och tredje Moseboken 16 kommer för att krossa den tanken. Här påminner Gud om att hans närvaro är härlig, helig och farlig för syndaren. Att närma sig honom utan försoning leder till död. Och detta hänger ihop med tredje Moseboken kapitel 11-15. Där vi ser att orenhet inte var något ytterligare i Israels liv. Det var en del av vardagen. Och om folkets orenhet också orenade platsen där Gud bodde, då var problemet djupare än vad det först verkade. Det handlade inte om att om några få synder här och där. Det handlade om att syndens och orenhets förorening samlades på en hög. Och den samlade orenheten gjorde omöjligt att tänka att Guds närvaro mitt ibland folket var säkert i sig själv. Med andra ord började tredje Moseboken 16 att påminna folket om att Gud inte själv om Gud inte själv hade gett en lösning, då skulle den här berättelsen om Arons söner inte bara vara en skrämmande undantag, utan en varning för hela Israel. Synden är inte något lätt. Och även idag förstår vi att synden har sina konsekvenser. Synden sätter syndaren i fara. Synden löses inte med en snabb ursäkt. Och synden försvinner inte genom yttre religiositet. En av våra tids stora andliga sjukdomar är att synden förminskas. Vi glömmer bort bibliska begrepp. Och vi glömmer bort att Bibeln talar om synd, skuld, orenhet, dom och behovet av en försoning. Och det är kanske någon som tänker här, jo det är sant, men är inte det, har inte det med Gamla Testamentet att göra? Nu är vi i nådens tid, nu är vi i Kristus. Ja, amen. Och vi tackar Gud för det. Men Nya testamentet använder inte den här fantastiska sanningen för att göra oss ytligare, utan för att göra oss mer vördnadsfulla. Följ gärna med till två ställen i Nya testamentet som vi kan förstå mer i. Båda två finns i Hebreerbrevet, och som är fyllt med tredje Mosebokens språk. Den första följer med till Hebreerbrevet kapitel 10. Och vi kan läsa från vers 26 till 27. Hebreerbrevet kapitel 10. Vers 26 till 27. För om vi fortsätter att synda med vet och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärt vänta på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Samma rasande eld som tog slut på Arons söner. Och om ni följer med i Hebreerbrevet kapitel 12, några sidor längre fram, och vi läser från vers 28 till 29, då står det följande: när vi nu har fått ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behöga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Kära syskon, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det säger också i brevbrevet. Kristus gjorde inte Gud mindre allvarligt. Kristi blod sänkte inte det gudomliga majestätet. Evangeliet gör inte Guds närvaro till något trivialt, alltså oviktigt. Tvärtom. Vi ser att på korset Gud avskyr synden. Och hur härligt han själv har gett den offer som vi behöver för att syndare som vi inte ska gå under. Detta är alltså den första punkten som vi tittar idag. Synden och orenheten sätter människan i fara inför Gud. Och det leder till vårt andra punkt. Om synden och orenhet verkligen sätter människan i fara inför Gud, då är frågan: vad har Gud gett sitt folk för att de inte ska förtäras? Så punkt nummer två. Gud ger fullständigt försonlighet för att rena sitt folk. Så om den första punkten lämnade oss inför faran, så visar följande texten Guds försoning. Och det här i tredje Moseboken 16. Som samma Gud som varnar, det är samma Gud som också öppnar en väg för oss. Samma Gud som säger så att han inte dör, säger han också: detta är vägen genom vilken han ska träda fram, i vers 3. Vers 3. Detta ska Aaron ha med sig när han går in i helgedomen. Den meningen är avgörande. Så läs inte den för snabbt. Man går inte in genom mänsklig uppfinningsrikedom. Alltså man hittar inte på egna sätt att komma till Gud. Man går in endast genom den väg som Gud har fastställt. Den lär oss en bestående sanningen som inte får röras. Det är inte människans ansvar att uppfinna hur hon ska närma sig Gud, utan det är Gud som bestämmer det. Aaron måste gå in med bestämda offer, med en specifik rengöring, med specifika kläder som Gud hade föreskrivit i en bestämd ordning. Allt i kapitel understryker att försoningen inte kan improviseras. Sedan kommer vi till ritualens kärna. Aaron går in som folkets representant, och han går in med blod. Det blodet bars fram i det allra heligaste för att bringa försoning för folket. Och också rena helgedomen som hade blivit orenat, alltså tabernakel, genom Israels synder och orenhet. Detta är viktigt. Texten visar att det inte bara folket som behöver rening, utan också det helgedomen, alltså tabernakel, Guds tempel, Guds hus, som blir orenat av detta, syndiga folket som lever mitt ibland Guds närvaro. Därför var försoningsdagen så viktigt. Det var den stora upprättelsens dag. Det var medlet genom vilken Gud renade folket, men inte bara folket utan helgedomen, och gjorde det möjligt för förbundsgemenskapet. Och mitt i all detta så ser vi att mitt i allt detta så ser vi framträdande av två bockar. Det ena offrades och dess blod användes till försoning och rening. Och den andra förblev levande. Så vi har två bockar. En som dog och användes till rening. Och den andra som förblev levande. Varför? Varför är vi i behov av två bockar? I den andra böcken skulle Aaron bekänna folkens missgärningar, brott och synder. Och sedan sändes den ut i öknen och bar folkets skuld på sig. Här ser vi två komplementerande sidor av försoningen. Å ena sidan så finns det rening. Blodet renar det som har blivit orenat. Men åt andra sidan finns det borttagande. Synden bärs bort. Och folkets skuld läggs på något eller någon annan. Ritualens komplexitet hjälper oss att se syndens allvar ännu tydligare. Synden försvinner inte genom tomma ord, genom att bara säga förlåt. Synden kräver försoning. Den kräver rening och den kräver att skulden behandlas inför Gud. Försoningsdagen lärde Israel att synden var så allvarligt att Gud själv måste instifta en högtid, en blodigt högtid, ställföreträdande och återkommande rit för att behandla den. Synd och bekännelsen måste vara verklig och det måste vara konkret. Tredje Moseboken 16:21 ger oss inte en svag idé om skuld. Aaron skulle inte bekänna folkets missgärningar flummig, utan i detalj all deras brott och synder över backen. Det var ett allvarligt erkännande av skuld inför Gud. Och detta, kära syskon, är fortfarande en lärdom för oss. Ofta bekänner vi allt för ytligt. Men den bibliska bekännelsen, den är ärlig, den är konkret och den är ödmjuk. Den nämner synden. Den erkänner den som synd. Därför passar till exempel 1 Johannes kapitel 1, vers 9, som påminner oss om dessa text. Att vi har en ansvar att komma inför Gud och bekänna våra synder inför honom. Men också har vi texter i Nya testamentet som Jakobs brevet kapitel 5, 16, som berättar vårt ansvar att bekänna våra synder inför varandra. Står följande. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helgade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Så den kristna livet ska inte präglas av undanflykter, så att fly undan synden, utan av bekännelse. Och våra församlingar måste vara platser där synden inte får gömmas bakom en gardin eller bakom vackert religiöst språk. Utan den ska föra fram i ljuset och med ödmjuk hjärta bekänna våra synder. Och det är tredje Moseboken 16 som lär oss att detta är möjligt för oss. Gud gav en fullständig försoning för att hans folk inte skulle drivas bort från hans närvaro. Så Gud såg orenheten. Gud såg vilken fara Israels folk fanns i. Men Gud såg folkets oförmåga och Gud själv gav vägen för det. Så blev försoningsdagen en synlig förkunnelse om Guds barmhärtighet. Den helige guden lämnade inte sitt folk utan ett botemedel. Han gav blod, han gav offer, ställföreträdelse, en rening så att folket kunde fortsätta leva inför honom. Och detta börjar förbereda oss för Kristus. Men det kommer vi titta lite senare i punkt nummer 3. Innan det måste vi prata om tredje punkten. Gud befaller, eller Gud vill att detta behov av försoning aldrig skulle glömmas bort. Så efter att ha beskrivit själva ritualen går texten nu över till hur den skulle hållas framöver. Se början av vers 29. Detta ska för er vara en evig stadga. Det betyder att försoningsdagen inte fick vara en isolerad händelse. Gud ville att detta behov av försoning skulle pränglas in i folkets liv. År efter år skulle Israel stanna upp för att minnas samma sanningen. Synden är fortfarande allvarligt, rening fortfarande nödvändigt och gemenskapen med Gud kan bara bestå genom den försoning som han själv ger. Sedan får vi veta att detta skulle ske på en bestämd dag och att folket då skulle fasta och inte utföra något arbete. Det visar att försoningsdagen inte var en lättsam högtid. Det var en dag av ödmjukelse, allvar och helig vila inför Gud. Vad ville Gud lära sitt folk genom detta? Jo, att synden inte fick behandlas ytligt. Folket måste stanna upp, tänka, ödmjuka sig och erkänna sitt behov om en frälsare. Detta talar också till oss. En av människans hjärtas farligaste tendens är att vi glömmer. Vi glömmer bort. Vi glömmer syndens allvar, vår egen svaghet och hur beroende vi är egentligen av Guds barmhärtighet. Och när vi glömmer det, då börjar vi ha en lätt och ytlig andlig liv. Därför gav Gud inte bara ett offer, utan också ett liturgiskt minne. Han ordnade Israels kalender så att folket åter och åter skulle konfronteras med sin behov av sanningen. Följ med till vers 30. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. Folkets behov var ständigt och därför återkom också denna dag. Men den årliga uppträningen lärde också något annat. Den slutliga försoningen hade ännu inte kommit. Gud hade verkligen gett en sann försoning inom det mosaiska förbundet. Men att dagen ständigt återkom visade att man fortfarande väntar på något större. Israel måste minnas två saker samtidigt. Att Gud hade gett ett verkligt medel till försoning och att behovet av denna försoning återkom år efter år. Församlingen kan inte leva i glömska av synden eller förminska nåden. Det måste fortsätta vara ett folk som bekänner sina synder och som själv rannsakar sin eget hjärta. Om det i tredje Moseboken 16 fanns en särskild dag då hela folket skulle ödmjuka sig inför Gud, hur mycket mer borde då inte församlingen leva uppriktigt omvändelse och verklig i sinda bekännelse och djup värnat? Så lär denna tredje punkt oss att Gud inte ville att Israel någonsin skulle glömma bort sin behov av försoning. Och detta förberedde oss för sista punkten. För om denna dag var så högtidligt, så nödvändig och så återkommande, då är den stora frågan, när skulle den slutgiltiga försoningen komma? När skulle offret komma som inte behövde upprepas igen? När skulle den fullkomliga prästen komma? Detta leder oss till vår fjärde och sista punkt. Kristus uppfyllde fullkomlig det som försoningsdagen bara pekade fram emot. Om tredje Moseboken 16 visar oss behovet av försoning, så visar Hebreerbrevet både kapitel 9 och kapitel 10 oss dessa uppfyllelse. Om tredje Moseboken 16 visar en skugga, så visar Hebreerbrevet oss en verklighet. Om tredje Moseboken 16 visar oss ett begränsat och återkommande tillträde, Så visar brevbrevet oss det fulla och definitiva tillträdet till Kristus, i Kristus. Så följ med till brevbrevet kapitel 9, som vi läste innan. Brevbrevet kapitel 9, och vi läser från vers 11-12. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste, en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann evigt återlösning. Det här är det som är den avgörande skillnaden. Aaron gick en gång om året. Kristus gick en gång för alla. Aaron gick med någon annans blod. Kristus gick med sitt eget blod. Aaron tjänade i en jordisk helgedom, alltså en jordisk tabernakel. Kristus gick in i den sanna himmelska helgedomen. Aaron upprepade en ritual och en ceremoni år efter år. Kristus vann evigt återlösning. Det betyder att allt det som Tredje Moseboken 16 pekar fram emot finner sin fullkomliga uppfyllelse i Herren Jesus. Han är den sanne överste prästen. Han är medlare utan synd. Han är det fullkomliga offret. Han är den som verkligen tar bort synden på riktigt. Han är den som öppnar vägen till Guds närvaro. Om vi läser Hebreerbrevet kapitel 9, vers 13-14, står det följande. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kvigga kan stänka på de orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den eviga anden framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Så försoningsdagen lärde ut en verklig rening inom den, nu kommer en svårt ord, levitiska systemet, alltså gamla testamentet. Men Kristus för med sig en djupare rening. Inte bara en yttre eller ceremoniell rening, utan en rening av samvete som vi läste i brevbrevet. Han behandlar skulden på ett slutgiltigt och verksamt sätt. Och vi skulle kunna läsa hela brevbrevet. Brevbrevet kapitel 9, vers 24 säger att Kristus gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte som en syndig präst som först måste bära offer för sig själv, utan som en fullkomlig son som trädde fram inför sitt folk. Och Brevbrevet kapitel 9, vers 26 säger att Kristus visade sig en gång för alla för att genom sitt offer utplåna synden. Där har vi svaret som Tredje Moseboken 16 ännu lämnade öppet. Den slutliga försoningen har kommit. Det slutliga offer har framburits. Den sanna vägen har öppnats. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 19-22. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stort överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ett ärligt hjärta, i tronsfulla visshet, med hjärta renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Detta är härligt. Det som Tredje Moseboken 16 var ända en mans privilegium. En gång om året är nu i Kristus alla troendes arv. Du kan komma inför Guds närvaro utan att behöva vara rädd. Inte därför att Guds helighet har minskat. Det är inte därför. Utan därför att Kristus verk är fullkomlig. Så evangeliet minskar inte problemets allvar. Det visar lösningens storhet. Vi kan tillämpa detta sanningen på två olika sätt i våra liv, här och nu, idag. För det första, frimodighet. Den troende förnärmar sig Gud med trons fulla visshet. Inte därför att han är värdig i sig själv, utan därför att Kristus har renat honom. Men för det andra, värnat och uthållighet. För Hebreerbrevet varnar också om allvarligt för att förakta denna försoning. Tänk på Hebreerbrevet 10, 26, 27 som vi läste innan. Kristus tar inte bort varnaden. Han fördjupar den. Kristus ger oss inte frihet att ta nåden, att rivalisera nåden. Alltså att inte ta nåden på allvar. Utan anledning att tillbe med ännu större häpnad. Så det slutliga budskapet i 3 Moseboken 16, läst i ljuset av Hebreerbrevet, är detta. Ja, synden är allvar. Ja, Gud är helig. Ja, människan kan inte bestå inför honom av sig själv. Men Gud har gett en försoning. Och i Kristus har den försoningen fullbordats en gång för alla. Låt oss då, för att avsluta, gå tillbaka till frågan som vi började med. Hur kan en syndigt folk leva inför en helig Gud? 3 Moseboken 16 svarar: bara genom den försoningen som Gud själv ger. Hebreerbrevet kapitel 9-10 svarar: den försoningen har fullbordats fullkomlig och slutligen i Jesus Kristus. Låt oss be. Herren, jag ber för denna församlingen. Jag ber för Guds folk. Jag ber för Kristi kropp. Men specifikt, jag ber för denna församling, Herren. Jag ber att du lär oss att inte behandla synden lättvindigt. Att må du inte tillåta att vi leker med Guds helighet. Hjälp oss att uppskatta nåden, Herren. Hjälp oss att bekänna våra synder uppriktigt, både inför dig men också inför varandra. Och låt oss närma oss Gud med frimodighet, eftersom Kristus har öppnat vägen. Ber i Jesu namn. Amen.